Det blir investeringsnörderi i veckans sparpodd. Jag har med mig Thomas Bergström, vd på byggmästare Anders J. Ahlström. Ett lite mindre och ganska okänt investeringsföretag. De har en koncentrerad portfölj. Vilka är innehaven? Hur ser metoden ut för att hitta nya? Och vad är Thomas framtidstankar? Allt detta tar vi och reder ut, för nu kör vi igång. Jag säger välkomna till veckans avsnitt. Denna gång sitter jag här med Thomas Bergström, vd på byggmästare Anders J. Ahlström.
Stämmer, tack så mycket.
Välkommen hit.
Tackar.
Du, Thomas, du är en efterlängtad gäst ska jag säga. Jag har fått kanske en 6-7 lyssnare i olika medier vid olika tillfällen som hört av sig och sagt: men du Alex, du gillar ju investmentbolag. Hur kommer det sig att du aldrig pratar om det här byggmästare Anders J. Ahlström? Och så varje gång har jag tänkt så här, men det är ju ett byggmästarbolag. Jag gillar ju investmentbolag så att säga. Och sen när jag har liksom grävt lite mer så inser jag att det här är ju något form av investmentbolag, men som har konverterats om. Och vi kommer säkert hinna gå igenom en hel del av det här. Så att du är efterlängtad, Thomas.
Tack så mycket. Vi har ju hörde att vi nämnde så här för några veckor sedan. Vi blev själva förvånade och smickrade.
Ja.
Får jag säga. Vi är ju, som vi kanske kom in på, en liten fisk i en stor damm kan man väl säga, och håller låg profil. Så att det är väldigt smickrande att bli uppmärksammad, och tack för att jag fick komma.
Du, och jag vet att du har ju fullt upp. Du kommer från ett Vasalopp igår.
Ja, jag hann
tillbaka. Hela vägen hit.
Jag hann tillbaka, tack för det. Ja, nej, det var härligt.
Ja, det gick bra eller?
Det gick bra. Det var en fin dag. Solen sken och lite medvind och sådär. Men ett Vasalopp är ett Vasalopp, så att det är lite ömt i kroppen.
Ja. Men det var inte första gången, lät det som.
Nej, det är väl 15:e tror jag. Så att,
ja, det är imponerande.
Lite på rutin. Men det ingår i årshjulet.
Ja.
Så att, nu är skidorna på hyllan.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra. Liksom, är du löpare sånt också? Det är jag ganska mycket. Så är det de skorna du drar fram nu?
Ja, kanske skorna, kanske cykeln framför allt då. Okay.
Ja.
Men nu får jag vidare ett tag, tror jag.
Ja, det ser man. Men det är kanske inte det vi ska prata om. Sport.
Nej.
Men vi får se om vi dyker upp sportreferenser och motionsreferenser. Men jag är lite nyfiken på, när du kom in till det här bolaget, det var bara något år sedan eller två?
1 september 2019 tog jag över efter Stefan Dahlbo, som hade varit här ett antal år och gjort den här omställningen kan man säga från fastighetsbolag till det vi nu är då, mer av ett blandat investeringsbolag.
Just det, och Stefan Dahlbo känner man ju igen från Fabege då kanske?
Ja, han är där nu, men Stefan har ju en 30-årig karriär i Stockholms finansvärld och har en enorm erfarenhet.
Ja.
Nu är han på FABG och han är kvar i vår styrelse.
Just det.
Ja.
Och jag tänker, vi ska ta liksom historien och allt sånt kring bolaget, men jag är lite nyfiken kring din historia. Visste du liksom att du skulle syssla med investeringar och allting sånt redan i mellanstadiet? Eller?
Ja.
Du började intresse?
Det är svårt att säga, men jag hade tydligt ett intresse för företagande. Ja. Aktier, investeringar och jag minns, jag tror det var i 8:e klass, vi hade någon banktjänsteman som var förbi och pratade aktier. Så köpte jag lite Nordström och Thulin och Electrolux tror jag på den tiden. Så att jag har, de där aktiebreven har jag kvar. Så jag har alltid haft det där intresset. Och sedan är mycket tillfälligheter med att hamna i Stockholm för studier i början på 90-talet. Var klar där i mitten någonstans på 90-talet, 96.
Ja.
Och började då i finansbranschen med corporate finance på lite olika ställen. Mest M&A, en hel del kapitalanskaffning och det där. Höll på med det i 10 år ungefär. Men har alltid haft det här operativa kan man säga. Draget. Så att sen dess har jag jobbat operativt de sista 15 åren i olika roller. Ett antal vd-uppdrag, M&A, affärsutveckling och annat. Så att lite blandad bakgrund kan man säga. Ett ben i varje läge.
Ja.
Och lite udda i vissa avseenden, men för det här jobbet så förhoppningsvis så kan det vara en mix av bägge delar, eftersom vi då investerar i den typen av bolag där där vi är engagerade och ligger ganska nära.
Ja, ah, just det. Och vi kommer ju komma in lite på den typen av investeringsmetodik som ni använder. Vad ni är för typ av investeringsföretag. Mm. Men om vi bara börjar med den uppenbara historien. Byggmästare. Mm. Liksom, det här har ju sig en bakgrund inom fastighetsbranschen.
Eller ja, liksom, vi får gå långt tillbaka. Ja. Vi får gå tillbaka till 1895. Då Anders J. Ahlström grundade en byggmästarfirma nere i Helsingborg. Och drev den. Var bland annat i Stockholm och byggde Johanneskyrkan. Som pryder vår årsredovisning förra året bland annat. Och sedan så fanns det där bolaget i familjen Ahlströms ägo. Och Mikael Ahlström, alltså Anders J. Ahlström är Mikaels farfars far. Ja. Och Mikael Ahlström som har en lång bakgrund i svenskt affärsliv.
Procuritas är väl kanske det...
Snart 35 år sedan så grundade han Procuritas slutet på 80-talet och brukar väl sägas var den som tog private equity till Sverige. Så ett lång bakgrund där. 2013 så initierade Mikael en investering i ett fastighetsbestånd tillsammans med ett antal andra välprofilerade investerare. Och genomförde den investeringen. Och det var nog alltid tänkt som en långsiktig investering. Mikael själv var väldigt engagerad i Alby socialt och är fortfarande på olika sätt. Men sen blev det väldigt hett med bostäder. Och det kom ett antal bud på det där beståndet. Och till slut så tvingades de inse att vi får nog ta ställning till det där. Så att Mikael och då Stefan Dahlbo lät bolagsstämman 2018 ta ställning till det sista budet som hade kommit. Aha. Som var från Hembla. Så att 2018 så sålde de då beståndet och ställde om, kan man säga, till ett blandat investeringsbolag.
För då var ju Hembla det Carnegie.
Svar ja.
Och det här är ju hyresrätter som man hade. Och det var väl i Alby. Är det norrort eller är det söderort?
Söderort.
Söderort här i Stockholm. Ja. För det var ju liksom, man bostadsutvecklade och liksom drev de här hyresrätterna.
Precis.
Så där i liksom levde den här byggmästaren vidare. Men en fundersamhet, eller nu vet inte jag vad som hände där med 2018, men hur tänkte man, varför delar man inte bara ut pengarna? Det kanske har varit ett vanligt förfarande om man nu får ett sånt där stort bud och så bara...
Ja, Mikael och den kretsen av investerare har jobbat väldigt länge med investeringar. Väldigt lång erfarenhet och såg det här som en möjlighet att ställa om och göra nya spännande investeringar. Och namnet byggmästaren, som sagt, det går tillbaka till 1895. Det fanns en relevans för fastighetsinvesteringen. Vi tycker fortfarande det finns en relevans med namnet. Nu bygger vi företag istället, kan man säga.
Så det kommer inte bli ett namnbyte till investeringsmästaren?
Det blir inget namnbyte till något latinskt eller anglosaxiskt namn, utan vi tycker byggmästaren fungerar alldeles utmärkt.
Nej, men då förstår jag. Ni bygger företag. Ni är med och bygger företag långsiktigt.
Ja.
Så okej då. Så 2018, då såldes hela bostadsfastighetsbeståndet. Man fick in både pengar och lite det Carnegie-aktier som sen blev Hembla-aktier.
Absolut. Allra mest cash och lite aktier som sedan såldes på våren 2019.
Ja, okej.
De sista aktierna.
Ja. Och där någonstans då började man till att bli ett investeringsföretag, ett investmentbolag, investeringsföretag. Finns det någon anledning till varför man liksom, vilken benämning man använder?
Alltså vi sätter väl inte etikett själva på det sättet på verksamheten. Investmentbolag har ju en skattestatus till att börja med och det finns också investmentbolag som är reglerade av Finansinspektionen. Utan vi kallar väl oss för investeringsföretag.
Ja.
Omställningen började nog sommaren 2018 då vi gjorde den första lite större investeringen i Green Landscaping och sen har det rullat på med olika investeringar
just det.
Sedan dess.
Och i september så klev du in.
September 2019.
2019, ja. Just det.
Precis.
Och hur liksom drivs det här bolaget? Hur många är ni som är operativa i verksamheten? För Mikael är ju fortfarande kvar som styrelseordförande.
Mikael är ordförande och största ägare. Ja. Vi är tre stycken i verksamheten som driver det dagliga och jobbar med bolagen och med analys och sourcing.
Okay. Ja.
Sen har vi en aktiv styrelse med väldigt engagerade medlemmar. Och sen finns det som vi kallar för byggmästarnätverket som är ytterligare ett steg ut i kretsen så att säga. Så att det finns väldigt mycket idéer och väldigt mycket erfarenhet för oss att luta oss emot det.
Okay. Och då är min liksom naturliga fråga blir då, vad är det för typ av bolag ni investerar i? Vad är det för typ av investeringsföretag ni vill bli och är?
Ja, men vi fokuserar ju på långsiktig, absolut riskjusterad, stabil avkastning. Mm. Det är det vi strävar efter. Risk är väldigt viktigt för oss. Risk-reward är ett ständigt närvarande begrepp. Och det här gör vi genom att investera i företagsgrupper där vi kan vara aktiva ägare i huvudsak. Vi jobbar med styrelserepresentation tillsammans med andra ägare, med styrelse, med ledning. Allt i syfte att försöka utveckla de här bolagen. Därmed skapa värden i de bolagen och för oss naturligtvis.
Ja.
Men målet är långsiktig, stabil, absolut avkastning.
Okej, okay. Ja. Och om ni ska vara aktiv ägare, då kräver det ofta att man blir en liten större ägare i de här bolagen. Så naturligt då är det kanske lite mindre medelstora bolag ni satsar på.
Scopet är mindre medelstora bolag i Sverige.
Ja.
Och Norden har vi sagt. Vi är väldigt fria i vårt tänk. Vi kan äga majoritet, vi kan äga minoritet, vi kan äga onoterat och vi kan äga noterat. Och det gör vi också.
Ja. Och jag tänker vi ska ju komma in på några av bolagen, för det definierar ju ganska mycket då. Men ni är ju noterade på First North, aktien handlas ju där och har ett substansvärde ungefär, ett börsvärde ungefär någonstans, 1,5 miljarder är det väl?
Substansen sista december var 1,4 ungefär.
1,4, ja. Och de investeringar ni gör i där omkring, vilken storleksordning blir det då? Det blir några hundra miljoner som ni går in med.
Ja, i normalfallet. Vi kan också göra mindre investeringar. Och vi har inte så mycket av ett portföljtänk, utan vi tittar på varje enskild investering och försöker göra den så god som möjligt.
Okay, ja.
Om varje enskild investering blir bra så blir helheten bra.
Och du säger långsiktigt. Ofta när man, alltså så här, långsiktigt är ju bra. Det är ju liksom, då kan man liksom få leva ut sin strategi och verksamhet och sådär. Men man kan ju inte heller bara vara långsiktig för långsiktighets skull. Man måste ju alltid utvärdera sina bolag och casen i portföljen.
Mm.
Och ni är ju ändå lite aktiva. Hembla sålde ni ju av då som ni fick in. Och sen Aselio är ju ett bolag där ni också har varit aktiva och sålt lite. Kan det finnas delar av portföljen som kan ändå omsättas? Eller är tanken att de här ska bara ägas för lång, lång, lång sikt forever? Eller hur liksom tänker ni där?
Nej, det kan man inte tänka. Utan vi brukar säga att vi är långsiktiga, opportunistiska fundamentalister. Om man ska...
Alla epiteten på en gång.
Ja, nej men med opportunistiskt så betyder det ju att man är situationsdriven. Vi har inget branschfokus eller någon speciell inriktning, utan där vi kan hitta avkastning, där vill vi investera. Vi hittar gärna det bolaget som vi kan äga för evigt. Om bolaget fortsätter prestera och vi kan tillföra värde, skulle vi inte göra det. Eller om vi ur ett kapitalallokeringsperspektiv kan se att vi kan göra andra saker, då omprövar vi naturligtvis det.
Ja.
Men det är ju en skillnad ofta som inte alltid framkommer på att vara långsiktig ägare och att vara långsiktig företagsutvecklare. Alla beslut inom företagen måste vara långsiktiga.
Ja.
Alla investeringsbeslut och allting sker på lång sikt. Sedan så sker det ju transaktioner varje dag. Så att säga,
ja.
I ägandet.
Men och ni säger att ni är aktiva. Styrelserepresentation då är ju liksom det vanligaste sättet. Är det i alla bolagen som ni är med i? Är det en styrelserepresentation då?
I de 8 investeringar idag så är det i alla utom i Aselio.
Ah, okay, ja.
Och det är ju det är en situation där vi äger ganska lite.
Just det. För Aselio, har ni ett ägande på ungefär 1% eller någonting sånt?
I dagsläget 1% ungefär.
Ja. Men vi kan hoppa in lite i portföljen, för den är ändå lite spännande. Jag tog och skrev ut den här från senaste bokslutet. I storleksordningen då Green Landscaping, den är ju ett av de äldre innehaven, men det är också det största. Det är väl ungefär 30% fick jag det till av eran portfölj i dagsläget.
Det största innehavet i Q4 är faktiskt likvida medel.
Okej.
Green Landscaping är tvåa,
ja.
I Q4. Green Landscaping var väl där värt ungefär 400 för oss.
Okej. Okay. Och de här likvida medel, den är ju lite spännande. För det är ju fortfarande då liksom tillgångar efter försäljningen av bostads- eller hyresrätterna som inte ännu investerats.
Ja.
Och de kan man ju då kanske ana att de ska investeras. Eller vad
det kan man inte alls utesluta. Och jag kan ju inte gå in på några konkreta saker där. Jag kan
säga att, för det hade jag gärna velat höra dem.
Ja, nej, men jag tror principiellt så är likviditet och cash viktigt för oss.
Ja.
Dels ur ett riskperspektiv, i det att vi är sent i en cykel, och det finns väl anledning att tro att det slutar den här gången som alla andra gånger, så att säga. Va? Så att det är viktigt som en buffert.
Ja.
Men det är också viktigt för vår del som handlingsberedskap. Och för att ha flexibilitet att kunna vara väldigt snabba och situationsdrivna när vi hittar rätt möjlighet, där vi kan se att pris kraftigt understiger värdet, vilket är de situationer vi letar efter. Och, så vi sätter stort värde på vår likviditet och vårdar den ganska ömt.
Men samtidigt kan man ju inte blunda för att investerade pengar ger ingen avkastning i dagsläget.
Så kan man se det, och då kan man komma tillbaka till det där att vi tittar på varje enskild investering. Om vi tar Green, om vi tar Olivia, om vi tar de här som Aselio för den delen som har gått ganska bra. Så trots likviditeten så hade vi förra året 2020 en substansvärdeökning på, jag tror, 18% ungefär. Ja. Och sen kan man diskutera, Alexander, filosofiskt, vad är värdet på cash?
Ja.
Så att säga, vad är det? Är det 1-1? Eller vad och hur vi tänker att kontanter är ju som bekant en köpoption på världens alla tillgångar.
Ah.
Och med tilltro till förmågan att hitta rätt lägen så kan man faktiskt ligga med cash ett tag. Och sen räcker det att man hittar rätt läge, så är man i kapp, så att säga. Så att flexibiliteten är väldigt viktigt för oss.
Ja.
Och bufferten.
Ja, men det låter som att ni är klassiska värdeinvesterare.
Det håller jag med om. Sen så diskuterar vi ofta att det verkligen inte behöver vara lågväxande
verksamheter,
liksom, verksamheter med flödena nära i tiden. Det kan också vara verksamheter med kassaflöden långt in i framtiden.
Ja.
Men grunden är ju att vi behöver alltid ha en hypotes om hur vi tror att bolaget och kassaflödena utvecklas, och sen diskontera dem med rätt avkastningskrav, så att säga, som speglar risken, och sen bygga in olika buffertar och riskparametrar.
Ja. När du sa att vi skulle prata filosofiskt om pengar, då trodde jag att du skulle säga att den här kassan ska in i Bitcoin och så ska ni bli en del av det där också. Men jag tolkar inte in det riktigt.
Nej, vi har inga sådana planer.
Nej, okej. Okay, nej, men det var skönt. Då har vi rätt ut det i alla fall.
Mm,
Ja, men då förstår jag. Det är ju en optionalitet på de framtida hypotetiska förvärven.
Ja.
Liksom, sådär. Sen har ni gjort tilläggsförvärv. Både Green har gjort lite emissioner, Olivia, och ni har varit och ökat på ägandet i och så vidare. Så att,
ja.
Cash är ju otroligt viktigt. Men det är den där balansen med vad kan man använda idag, vad behöver man använda imorgon.
Mm.
Men om vi ska hoppa in lite i innehaven då, utöver att likvida medel är den största position, så är ju Green Landscaping Och ni har några noterade, några onoterade. De noterade är ju Green Landscaping, Infria och Acelio. Där Acelio är ju ett lite mindre idag och där ni har avyttrat en del efter fin uppgång under förra året. Och sen har ni ett gäng onoterat. Team Olivia, Safe Life, Volta Trucks. Den är lite spännande, den ska vi återkomma till. Mm. Fasticon och sen GT Media.
Mm.
Så det är en ganska koncentrerad portfölj. Ungefär 8 innehav i dagsläget då.
Mm. Och det är väl också en princip som vi talar om. Att vi man säger ibland, lägg inte alla ägg i samma korg. Och vi säger, lägg dem i korgen och vakta dem noga. Ja. Så att det gäller också att ha tid att engagera sig i bolagen. Och vara aktiv. Vilket är det vi arbetar med.
Men om vi bara tar Green Landscaping, det är ju trädgårdstjänster runt om i Sverige och sen så är de ju lite förvärvsdrivna. Den typen av option i bolaget, den här liksom förvärvsmekanismen, den är ändå ganska intressant. För den ser jag ju även genomgående i Infria.
Mm. Nej, men, så kallade buy and build eller roll-ups är viktigt för oss. Vi tycker att det är värdeskapande. Många av oss har erfarenhet av det tidigare. Och i fragmenterade branscher så finns det oftast väldigt goda möjligheter att med en genomtänkt förvärvsmodell och framförallt se en operativ modell att ta hand om integrerade bolag. Och i Greens fall, som du säger, det är vårt största innehav. Vi äger 20% där. Vi kom in sommaren 2018. Bolaget omsatte 1 miljard då. Nu är det 2,2 miljarder. Gjorde 7 förvärv förra året. Gjorde 1 så sent som förra veckan. Väldigt fragmenterat. Green är marknadsledare i Sverige med ganska god marginal. Man har fortfarande ganska låg marknadsandel.
Okay.
Instig i Norge förra året, gjorde 5 förvärv där och har nu på 12 månader är vi uppe på run rate 600 i Norge. Så det går snabbt.
Wow.
Och väldigt också attraktiv decentraliserad styrmodell där Johan och hans team jobbar med i dagsläget 28 självständiga enheter. Egna vd:ar, eget P&L-ansvar, egen balansräkning, sköter lokalerna, förlåt, affärerna nära marknaden och den lokala miljön.
Men samtidigt är ju alltid den här farhågan med förvärvsdrivna bolag att det blir för spretigt, det blir svårt att ha koll på det, delar av kulturen försvinner och så vidare.
Mm.
Nu låter det som att stor del av ditt yrkesverksamma liv har du ändå ägnat mot den här typen av bolag och den här typen av förvärv och sådär. Så att det känns som att du har ganska bra koll på det. Men hur liksom övervakar ni den risken och liksom, så att det är bra förvärv som lastas på? Att det inte bara köps till en billig multipel och sen så stoppas det in på börsen och så blir det högre?
Mm. Nej, men det är ju nyckeln verkligen. Att hitta rätt spelsystem, om vi går tillbaka till idrottsmetaforerna.
Ja.
Att hitta modellen för att identifiera bolagen, bygga rätt klimat med säljaren, med entreprenörerna, att inte betala för mycket, otroligt viktigt, att se till att köpeskillingen är rätt utformad med balans mellan vad som betalas dag ett och vad som är olika prestationsersättningar och en del aktier ibland. Och sen att ha en öppen kultur, en decentraliserad miljö där de här entreprenörerna kan fortsätta att utveckla sina bolag. Och i helheten få hjälp med kollegor, med benchmarking, med en del centrala processer. Men det är ju den decentrala modellen som väldigt många har gjort och gör framgångsrikt.
Ja.
Och det gäller Green Landscaping i vårt fall och även Infria har ju samma typ av modell.
Just det, och att Infria är väl något mindre. Jag tror att börsvärde på kanske 0,5 miljard eller någonting sånt. Men gör också en del förvärv. 3 stycken tror jag de lastade på, eller 4 kanske förra året.
Ja, lite tidigare i sin utveckling.
Ja.
Omsätter 1 miljard ungefär. Och gör förvärv i mark- och anläggningssektorn.
Ja, just det.
Jag brukar säga att Infria gräver 0,5 meter och djupare. Och Green gräver ner till 0,5 meter ungefär.
Aha, okej. Okay. Ja.
Men Infria är mer tyngre entreprenader.
Ja.
Men spännande case, duktig ledning, Behoven i den svenska infrastrukturen är ju gigantiska som vi, som vi alla läser om. Och det här är regionalt starka entreprenörer som har regionalt starka positioner, som av en eller annan anledning står inför ett generationsskifte och som tycker att den här modellen är intressant att komma in i.
Men, och samtidigt säger du också att vi är ganska sent i den här konjunkturcykeln och sånt. Hur bedömer ni, är de här bolagen konjunkturkänsliga? Och hur liksom lägger ni upp er inför det? Är det där då kassan kommer in kanske? Om det behövs utökade investeringar i bolagen så får det bli så? Eller?
Nej, men så kan det vara. Sen får man väl skilja på konjunktur och liksom investeringscykeln kanske. Ja. Om du tar Green och Infria så jobbar de ju bägge i Sverige i huvudsak. Green i Norge också. Jobbar mot infrastruktur, mycket offentliga beställare. Jag tror i Greens fall så är 70% offentliga beställare. Ofta indexjusterade avtal, rätt bra framförhållning, visibilitet på de avtalen som ligger. Så det är förhållandevis stabilt.
Ja.
Till det så har du en strukturell trend att vi medborgare ställer högre krav på våra utemiljöer. Du har på sikt antagligen viss outsourcing från det som idag görs internt i parkförvaltningar och annat. Så att vi tror att Green kan hålla på under lång tid framöver, både organiskt och via förvärv.
Ja, ja men okej, ja, men det förstår jag. Och det här med stabila kassaflöden, det är ju liksom, det är det man vill komma åt, och det hör jag ju liksom att det är en av de nyckeldelarna i Green Landscaping. Det är väl kanske lite liknande med Team Olivia då. Där har du också lite mer stabil verksamhet. Det är ju ett av de större vårdbolagen, vård- och omsorgsbolagen i Sverige. Berätta gärna lite mer, vilka är Team Olivia och vilken del i portföljen ligger de för er?
Som du säger, det är vårt näst största innehav värdemässigt. Och Team Olivia är ett av Sveriges största vård- och omsorgsbolag. Tillsammans med Humana, Attendo och Ambea. Omsättning knappt 5 miljarder. Och är i huvudsak verksamma i Sverige. Finns i Norge och Danmark också. Största affären är inom personlig assistans. Och sen är man också aktiva inom olika former av omsorgsboenden för vuxna och för barn. 13 000 anställda, 6 000 brukare, väldigt välskött, duktig ledning, kvalitetsfokus, bra processer, och ett av de vård- och omsorgsbolag som kommer att vara med och bära svensk välfärd framöver tillsammans med såklart det offentliga, men allt fler privata aktörer.
Ja. Och det som jag alltid är, men när jag själv liksom funderar kring investeringar i vårdsektorn, det är ju dels den här politiska risken. Nu kan man tycka att den är liten eller stor och så vidare. Det blåser ju upp emellanåt, men de privata vårdbolagen behövs ju. Den är ganska uppenbar av kvalitetsskäl. Men lönsamheten där, alltså nu kanske det här är jag som investerar och min riskaptit som kanske är lite, ja, jag vet inte, det kanske säger mer om mig, men vad är optionaliteten, vart är uppsidan i sådana investeringar, eller är det mer den här stabila kassaflödet som man är ute efter?
Nej, men det är rätt, det är inte helt oproblematiskt med den sektorn. Om man börjar där så alla med lite insikt vet ju att den offentliga sektorn klarar inte välfärdsfrågorna själv.
Ja.
Och att de privata, speciellt de stora ansvarsfulla privata aktörerna, har en jätteviktig roll för att vara med och utveckla välfärden. Det tror jag alla ser. Sedan så måste det vara en hård tillsyn. Precis som det på finansmarknaden med Finansinspektionen så måste vi ha hård tillsyn på vårdsidan. Och det finns stora behov av de här tjänsterna. Det är stabilt, det är kassaflöden, det är tilläggsförvärv. Olivia har nyligen gjort två förvärv. Så det går att växa den här verksamheten också, dels organiskt men också via förvärv.
Okej, ja. Men det kan ju aldrig, det är svårt att dubbla marginalerna så att säga. Den uppsidan finns ju inte riktigt. Skalbarheten i affärsmodellen är inte riktigt samma som ett SaaS-bolag.
Sant.
Men ja, man kan växa från små nominella tal, så det kan ändå ge mycket på slutresultatet om du går från 3% i rörelsemarginal till 4%. Men ja, du kan inte, du kan, det är svårt att få upp det till 20%.
Det är det, marginalmässigt. Ja. Sen är det ju som bekant avkastning som räknas och inte, ja, inte marginal då. Utan det är en stabil verksamhet med bra förutsägbarhet. Vi tror att det kommer bli ett bra innehav och långsiktigt. Gärna för vår del.
Nej, för ni har ju, det här är ju vad ni kallar då för kanske de större, lite mer så här kärninnehaven. Sen har ni ju de lite mindre, lite mer alternativa, där man kanske kan få den här skalbarheten och marginalexpansionen. Ett Aselio är väl ett sånt typiskt alternativt investering. Den tror jag ganska många är relativt bekanta med, det här energilagringsbolaget. Det jag är lite nyfiken på, de har haft en fantastisk kursutveckling och sådär. Men nu har de ju fått de första kommersiella ordrarna. Varför säljer ni av nu?
Vi har varit med tidigt. De har på gång känns väldigt spännande. Att energilagring i framtiden kommer vara ett stort område, det är självklart.
Ja.
Med all förnybar energi och inte bara i länder utan stabila nät, utan även i våra delar av världen så kommer de här lagringslösningarna bli otroligt viktiga. Det såg vi här för några veckor sedan när vi hade priser på 3 kronor.
Ja, elpriset fluktuerar kraftigt.
Absolut, absolut. Och så det kommer bli väldigt viktigt. Olika tekniker kommer att samsas och Aselio har något väldigt spännande på gång. Det kan bli ett nytt stort svenskt industribolag.
Ja.
Vi har varit med tidigt. Jag har valt att ta hem en del, men jag tror väldigt mycket på Aselio.
Ja, ni har ju fortfarande kvar, det är väl ungefär 5% av portföljen i dagsläget som ligger av eran portfölj så att säga.
Precis, vi reducerade lite i fjärde kvartalet och sen har vi reducerat lite i början på det här kvartalet, vilket vi också berättade om i kommuniken.
Ja. Ja, men okej. Och det de gör, Aselio, det är ju moduler för att lagra större mängder energi.
Mm.
Och nu är det väl i USA de har fått lite kommersiella ordrar?
I USA och i Mellanöstern, va?
I Mellanöstern.
Det är precis som du säger, att de har ju levererat på det de har sagt. Jag var själv i Åmål för ett år sedan och kollade på testanläggningen. Jag har varit i Uddevalla och kollat fabriken. Min kollega har varit i Marokko och kollat testanläggningen. Och de har levererat på det de sa. De har ju en enorm pipeline med MOUs som nu ska omvandlas till kommersiella avtal. De har fått den första kommersiella ordern. Fick de före nyårsafton. De tog in mer pengar i Q3 förra året. Och ska ju börja serieproducera i år. Och Jonas är jätteduktig och det ska bli väldigt spännande att följa.
Ja.
Men apropå din tidigare fråga så huruvida vi bara skulle äga saker för evigt, så har vi valt att ta hem lite vinst här. Så vi har tagit hem vår anskaffning och lite till.
Ja.
Men är kvar med
ja, det är aldrig fel.
En dryg miljon aktier. Så att, det ska bli spännande att se vad de tar vägen.
Och det är ju ett spännande bolag som bubblar och är rätt i tiden. Kanske lite liknande, eller på temat i alla fall, energi och så vidare. Volta Trucks.
Mm.
Ellastbilar är väl de sysslar med. Det här känner man ju, jag känner inte till det. Det är ju ett mindre bolag. De är ju inte noterade överhuvudtaget, så det är väl primärt därför jag inte heller känner till den så väl. Men berätta lite, det låter spännande när man säger ellastbilar.
Ja, det är väldigt spännande och det är, som många vet, glödhett internationellt. Och av ett skäl, Volta tar fram en helt ny, unik lastbil för citydistribution. Alltså varutransporter i våra städer. Och det där finns ett enormt behov av världen över. Och det ligger väldigt nära i tiden. London och Paris stänger innerstäderna bara om något år eller två. Och på samma sätt är det många andra städer. Så att,
lite när du säger att de stänger städerna. Vad menar du? Att för trafik, genomförsel trafik?
För dieselbilar.
För dieselbilar.
Antingen stänger de eller så är det olika former av tariffer som kommer göra att dieseltrafik blir mycket dyrare. Så att en otrolig massa speditörer och företag letar efter andra lösningar att distribuera. Och det Volta gör är att de tar fram en 16-tons lastbil för primärt pallleveranser. Så det är inte paketleverans, utan det är primärt pall.
Ja.
Om man ser sig om i stan, vilken given dag som helst, så är det mycket leveranser av förnödenheter, livsmedel, olika former av varuleveranser. Och där är Volta i det segmentet, så vitt vi kan bedöma, relativt själva, ensamma.
Ja.
Har haft en bra utveckling 2020. Vi var med och såddfinansierade Volta på våren 2019. Så det har gått väldigt snabbt. Och de lanserade sin prototyp i höstas. Har nu en orderbok på 1500 bilar. Vi hade en framgångsrik finansiering i november. December förra året. Och nu jobbar de för fullt med att komma till marknaden så fort som möjligt.
Ja.
Med sin lastbil.
Och de producerar liksom själva lastbilen, och den är ju eldriven så att säga. De partnerar inte ihop med liksom fordonstillverkare så, utan
inte primärt med fordonstillverkare, utan nu håller vi på, eller de håller på och lägger liksom teknikplanen, produktionsplanen.
Ah, okay, ja.
Parallellt med att man då bygger kundpipeline. Och under 2021 så ska x antal testbilar, en handfull testbilar, ska ut med kunder för prov. Och sedan i slutet på 2022 så ska serieproduktion börja i tanken. Så att väldigt spännande. Sen kommer det också med tiden kunna utvecklas lite nya affärsmodeller kring det där. Det är klart att om du är en Schenker eller en DHL har du enorma möjligheter att bygga egen laddinfrastruktur och som egen serviceorganisation. Men det finns hundratals speditörer runt om i världen som kanske har en flotta på 25, 50, 100 bilar som kommer vilja, tror vi eller tror bolaget, att outsourca hanteringen. Så att någonstans i framtiden så finns det också koncept som man kallar för truck as a service.
Aha.
Att liksom nästan som abonnemangstjänst få tillgång till de här bilarna. Därför att om du tar en stad som London till exempel, så ser det ut som det gör på många städer där det finns en logistikhubb utanför stan eller två. Därifrån utgår idag varudistributionen. En genomsnittsdistans per dag idag är 8 mil. Så det, batterier lämpar sig perfekt för den här typen av citydistribution. Så det ska bli väldigt spännande att följa och se vad de kan.
Det låter spännande minst sagt, och jag ser ju framför mig truck as a service i ett noteringsprospekt om 2 år någonstans sådär. Skämt åsido, det här är ju ett väldigt tidigt fas, det är ju fortfarande i liksom förhoppning, eller det är så här, de ska ta fram allt det här, men det är ju onoterat. Hur mycket tänker ni och lägger vikt vid när ska en börsnotering ske eller när ska sånt? Finns det en liksom förhoppning?
Det tänker vi ingenting på.
Okay. För det skulle ju kunna värderas upp ganska kraftigt bara när du säger truck as a service.
Nej, men som du vet har ju gått in otroliga mängder kapital i den här sektorn. Inte minst 2020 och särskilt i USA. Och det är klart att även om vi tror att Volta i det här 16-ton-segmentet är relativt ensamma, där mesta pengarna har gått in, skulle jag säga, i 3,5 ton som är mer paketleveranser. Eller om du tar Nikola till exempel, som är ju långdistans, och det är vätgas också. Det har ju gått in otroliga mängder kapital där. Men det är klart att det finns massa aktörer som håller på i den här sektorn. Så att det som gäller nu är att komma ut med bilen, lastbilen, så fort som möjligt. Det är allt fokus att ta fram den bästa möjliga produkten så snabbt som möjligt.
Ja. Kommer den ske i Sverige? Kommer produktionen och sånt ske här eller vart?
Det är inte fastställt än.
Nej, okay. Nej.
Utan faktum är att prototypen just nu är i Frankrike på roadshow kan man säga, och träffa kunder där. Så att det är många olika arbetsströmmar parallellt.
Nej, men det låter otroligt intressant. Det är helt rätt i tiden. Och det här är ju en sektor som väldigt många fler liksom kollar på. Och så här, liksom lockar mycket kapital. Försöker ni liksom hänga med i sådana trender eller går ni mot trenderna? Jag ser ju både lite av de här ESG-aktiga bolagen i portföljen men också mycket annat som inte är det. Jag antar att svaret är nej, utan ni liksom kollar ju på varje enskilt bolag i mångt och mycket. Men, men så här, försöker ni navigera i vad är heta trender och vad kan vara heta trender om 2-5 år?
När vi hamnade i både Azelia och Volta så var ju det utifrån ett tänk där vi tyckte att bägge de här bolagen kan man säga applicerade ny teknologi på gamla behov och där det finns global potential. Det gäller ju både Azelia och Volta. Så det var gemensamt för dem. Sen skulle jag inte säga att vi alls är trendföljare, snarare tvärtom. Att vi letar efter situationer där vi kan vara aktiva ägare. Vi har lite olika modeller internt, men en sak som vi jobbar efter, det är vad vi kallar för capture, create, crystallize. Nu blir det lite engelska, jag beklagar det.
Ja, men det är helt okej.
Okay. Alltså, och man kan, en investerare som oss, vi vill kunna hitta i investeringsläget, så vill vi hitta ett värde i redan då. Det vill säga, vi vill betala mindre än vad vi tycker det är värt.
Och då är det inte bara balansräkningsmässigt, utan det kan vara liksom kassaflödena i närtid som ni bedömer eller de framtida.
Absolut, och det innebär ju att vi inte typiskt sett inte deltar i strukturerade processer eller gör som alla andra, för då betalar du ju fullpris per definition, va? Utan vi vill hitta de här situationerna där vi kan ha ett capture i steg ett, och sen där vi kan ha ett create över tid. Där vi kan vara aktiva ägare, jobba med förbättringar, operativa lönsamhetsförbättringar, olika utvecklingar, tilläggsförvärv, etc. etc. Ja. Och sen har du crystallize på slutet, där det handlar om att liksom förfina och få ut maximalt värde i slutändan. Och kan man skapa värde i alla tre faserna, då brukar det oftast bli bra.
Det låter som att det är liksom en ganska bra metod. Men det är ändå därför jag tänker att man måste ändå ha en liten framtidsspaning och förstå vad ligger för tiden för ellastbilar. Och det är ju liksom i tiden, och det finns en framtidspotential där. Strukturell medvind i form av att vi vill slå om till mer hållbart och förnyelsebart.
Självklart.
Den är ändå lite sådär top of mind ändå.
Jo, men det är klart, som jag sa tidigare, så vi måste ju alltid ha en hypotes om vad vi tror om bolagens möjlighet att lyckas på lång sikt. Och då är det ju naturligtvis avgörande att marknaden är där och i strukturell tillväxt. Det betyder ju inte att vi helt skulle undvika, även om det är strukturell motvind. Utan då är det ju en prisfråga och en utvecklingsfråga.
Ja, just det. Och då kanske vi kan komma in på nästa case på tal om strukturell motvind. Men GT Media, det är liksom papperstidningar mitt i Stockholm. Och jag tror att jag är den enda i min generation som faktiskt läser den där. Jag får hem mitt i Kungsholmen här jag bor. Mm. Och jag brukar läsa den. Mm. Mest för underhållningsskull, för vad som de klagar på den här veckan eller vad som har hänt i liksom lokalt. Mm. Men det känns ju inte som att man har samma strukturella medvind, utan snarare lite motvind. Papperstidningar. Nu vet jag inte hur mycket av det bolaget som bara är papperstidnings. Ja,
om jag börjar med att fråga dig så här då. Hur många tror du läser den här tidningen per vecka i Stockholm?
100 000 kanske?
1 miljon.
Oj! Okej, då är det inte bara jag.
en miljon människor tittar i de 35 editionerna som finns i Stockholm.
Aha, okay, ja.
Och det är dubbelt så många som Svenskan, DN, Expressen, Aftonbladet tillsammans. Så att det här är ett räckviddsmedia som är väldigt starkt. Ja. Det är också en journalistisk produkt som är allt mer efterfrågad. Och det är inte bara i Sverige, utan det är internationellt en högre efterfrågan på lokala nyheter. Det här är medieforskare, det är inte jag som uttalar. Men människor tror jag kanske ibland blir lite vilsna av sociala medier. Och vet, man vaknar upp och vet vad som händer på andra sidan jordklotet. Men man vet inte vad som händer i lokalsamhället. Så att det är en journalistiskt attraktiv produkt, men det är också ett räckviddsmedia eftersom den är annonsfinansierad. Och att hamna på 1 miljon köksbord eller dörrmattor i veckan kan vara intressant. Sen om det är strukturell medvind eller motvind, ja, det är klart, om många år så vet man inte om vi har papperstidningar.
Nej.
Men den prenumererade morgonpressen är på väg ner rejält och har varit i många år.
Men man, ja, jag antar att det finns ju arbeten för att slå om till mer digitala medier, men det är någonstans där hjärtat och själen ligger ju i den där papperstidningen.
Mm.
Ja, men jag var förvånad och jag hade ingen aning om siffrorna, så okej, då förklarar det ändå caset lite mer. Det är ju ett otroligt räckviddsmedie när du når 10% av Sveriges befolkning och stor del av Stockholm framförallt.
Ja, nej, men det ska man väl säga att det är ju en opportunistisk investering om man går tillbaka till vad vi tittar efter. Där kunde vi medverka till att den här marknaden konsoliderades i Stockholm. Det fanns två, nu finns det en. Och det finns också lite andra affärer i den där koncernen som kan bli intressanta. Men det är klart att det är strukturell motvind, och nu har vi en pandemi också som gör att annonsinvesteringarna 2020 var ju ner rejält. Och det är fortfarande inte tillbaka på pre-covid. Vi får se.
Ja, men där kan jag förstå ett capture, att det kanske kan finnas ett värde idag man kan hämta. Och nu vet jag inte liksom till vilket pris man får betala och värdet man får. Men där kan jag se den. Men ja, den lite längre fram, det är den som är den svåra att se om. Men jag antar att ni har mycket bättre koll än mig. Och det hör jag att ni har. För jag trodde att jag var ensam till att läsa det där. Men det var uppenbarligen många fler. Men du Thomas, avslutningsvis så här lite. Nu är man ju ändå nyfiken. Det absolut största innehavet är cash. Finns det liksom någonstans där ni har kanske blickarna lite mer? Finns det någon sektor, någonting som ni tycker är lite mer spännande? Finns det någonting du kan avslöja?
Nej, men jag kan nog inte gå in på det. Man kan säga att generellt men vi gillar ju de bolagen vi har.
Ja.
Och ett alternativ är naturligtvis att investera ytterligare i de situationerna. Vi känner de bolagen, de har alla tillväxtmöjligheter, så det är en möjlighet. Vi skulle gärna och ha någon möjlighet att investera i ytterligare en plattform, om man kallar det för det.
Vad menar du med plattform?
Ja, men det är en situation där vi kan bli en stor ägare och vara aktiva och bidra till utveckling. Vi får se.
Ja.
Sen får vi se också om det uppstår intressanta möjligheter framöver här beroende på vad som händer med
det allmänna börsklimatet, menar du?
Med det allmänna klimatet och hur länge det här ska hålla på. Men det kan ju hålla på länge till. Men
det låter ju nästan som att mellan raderna att du hoppas på en börskrasch så man kan få fyllköpa lite.
Absolut inte. Jag är mer lång än
just det. Köpsugen så då liksom.
Absolut. Men jag tror man måste ha en buffert. Man måste ha en insikt om att det slutar nog likadant den här gången. Nu tror jag redan vi kanske har passerat, kanske. Nasdaq är väl ner 10-15%.
Så att toppnivåer, ja. Men det har den ju gjort några gånger.
Ja, det har gjort några gånger. Och det kan, men jag har ingen spåkula. Det kan vända upp igen. Men det är klart att 2001 så var det väl ner 78%, va? Från topp till botten. Så att det kanske inte blir så den här gången. Men jag tror det här att this time it's different.
Det har man hört förut.
Det har man hört förut. Och den här gången ska man säga att här får man nog hoppas att det inte blir mer existentiellt den här gången på något sätt. Va? För att nu är det ju en hel del andra saker med alla de här stimulanserna och som gör att inflationstendenser och annat och förtroendet för viktiga betalningsmedel. Så att, det blir spännande att se vad som händer. Jag tror att man måste ha lite beredskap.
Ja, men det gör man ju alltid rätt i att ha och vara i alla fall på tårna för vad som händer. Ja, men det låter inte på er som att ni ska ha 15-20 olika bolag i portföljen. spridda över olika sektorer, utan det är liksom en fokuserad portfölj där ni kan skapa värde, där ni ser värden direkt och kan förfina de där värden över tiden.
Mm, det är helt rätt. Det är helt rätt.
Du Thomas, stort tack för att du kom hit till Sparpodden.
Tack för att jag fick komma. Väldigt kul. Tack.
Det var jättekul och jag tror att lyssnarna med mig är glada att vi fått en ny och en bättre inblick i byggmästare Anders J. Ahlström.
Ja.
Härligt. Thomas, tack, och till er lyssnare, tack för att ni har hängt med. Ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao.
Många tack.